Den åttonde dagen är över. Ni har bara två dagar kvar nu. Och av dessa två dagar så är det bara en ni kan arbeta seriöst. Även en dag är tillräcklig om man verkligen arbetar seriöst. Om man verkligen arbetar med tekniken på rätt sätt. Det ger så goda resultat. Det är viktigt att förstå tekniken rätt. Att använda den på rätt sätt även efter kursen. Så att du praktiserar rätt och tillämpar tekniken rätt i det dagliga livet. Annars kan det hända att du arbetar hårt och seriöst, men inte på rätt sätt. Och då får du inte ut det som tekniken kan ge. Två aspekter av tekniken är särskilt viktiga att förstå. Medvetenhet och sinnesjämvikt. Båda är lika viktiga. De hänger ihop. Precis som en fågels två vingar. De måste vara lika stora och lika starka. Annars kan fågeln inte flyga. Som en oxkärras eller en hästkärras två hjul. De måste vara lika stora och lika starka. Annars rullar inte kärran. Så båda är lika viktiga. Medvetenhet och sinnesjämvikt. Om vi är medvetna men inte har sinnesjämvikt, då tjänar det inte vårt syfte. Och har vi sinnesjämvikt men inte medvetna om kroppsförnimmelserna, då fungerar det inte heller. Det är bra om du är medveten om verkligheten utanför dig. Den grova, skenbara verkligheten. Men det är inte vipassana. Samma sak när det gäller den grova verklighet som rör din fysiska och mentala struktur. Du är medveten om den fysiska strukturen. Allt du gör med kroppen. Du är medveten om den mentala strukturen. Någon grov känsla uppstår i sinnet. Och du är medveten. Detta är till hjälp för oss. Men det är inte den upplystes lära. Han ville att vi skulle arbeta med förnimmelserna på kroppen. Det fanns lärare före Buddha, lärare samtida med Buddha och många lärare efter Buddha. Och nästan alla, utom de som levde omoraliskt, alla verkligt heliga lärare gav samma råd. Reagera inte på det som dina sinnesorgan kom i kontakt med. Form, färg, ljus, ljud, lukt, smak, beröring, tanke. De kan vara behagliga eller obehagliga, men reagera inte på dem. Utveckla inte begär, utveckla inte motvilja. När Buddha, Gautama, undervisade om detta var det alltså inget nytt. Det var inte detta som var hans upplysning. Hans upplysning var att han gick på djupet, till problemens rot. Alla andra betonade salayatana, de sex sinnesorganen och deras objekt. Som om begäret och motviljan uppstår på grund av de sex sinnesorganens objekt. På ett grövre plan är detta sant. Men hans upptäckt var
Salayatan Pachaya Phassa.
De sex sinnesorganen kom i kontakt med sina sex respektive objekt. Och
Phassa Pachaya Vedana.
I och med denna kontakt uppstår en förnimmelse på kroppen, behaglig eller obehaglig. Och
Vedana Pachaya Tanha.
Begär eller motvilja uppstår sedan vi upplevt en förnimmelse på kroppen. Denna länk saknades tidigare. Så folk praktiserade för att bli fria från begär, för att bli fria från motvilja. Men hela tiden bara på ytan. De kom inte åt själva roten. Man insåg inte att man måste gå till förnimmelserna på kroppen för att kunna ta ut orenheterna med rötterna. Detta var Buddha Gautamas bidrag till mänskligheten. En väg som gör oss fria från lidandet på djupet. Om vi förbiser detta blir vår medvetenhet inte fullständig. Medvetenhet om förnimmelser på kroppen och sinnesjämvikt i förhållande till dessa förnimmelser, vare sig de är behagliga eller obehagliga, är denna kärras två hjul. De är den här fågelns två vingar. Båda måste vara lika stora och starka för att du ska göra framsteg. Du började med att iaktta andningen på ett litet område. Det fanns en anledning till att han ville att vi skulle praktisera så. Om vi arbetar med ett större område kommer sinnet inte att bli lika skarpt. Sinnet kommer istället bara att känna grova förnimmelser. Smärta här, tryck där, värme här. Då blir sinnet aldrig riktigt skarpt. Ju mindre område vi är medvetna om, desto skarpare blir sinnet, desto känsligare blir sinnet. Och den tredje dagen börjar du känna förnimmelser inom det området. Sen minskar du ner området lite till och kände förnimmelser även på det området. Det blir lätt för dig att känna förnimmelser överallt. Detta är ett mycket viktigt steg på befrielsens väg. Man måste nå så långt att man känner förnimmelser överallt. Grova eller subtila, men överallt. Inte någon del av kroppen får förbli tom eller blind, det vill säga utan förnimmelser. Det finns förstås förnimmelser hela tiden, överallt i kroppen. Men ditt sinne måste bli tillräckligt känsligt för att känna dem. Detta är ett mycket viktigt steg. Men detta kan du inte framtvinga. Det sker helt naturligt. Din uppgift är att fortsätta röra uppmärksamheten. Stanna i en minut där du inte känner någon förnimmelse. Fortsätt sedan att röra din uppmärksamhet och stanna återigen i en minut. Om du arbetar tålmodigt, mycket tålmodigt, kommer du märka att sinnet blir subtilare och subtilare. Det blir mer och mer känsligt och börjar så småningom känna förnimmelser överallt. Ett annat viktigt steg, ett mycket viktigt steg, är när hela den fysiska och mentala strukturen löses upp. Den blir till vibrationer, inget annat än vibrationer. Han kallar det banga. Banga betyder upplösning, fullständig upplösning. Återigen, du kan inget göra. Låt det ske naturligt. Du fortsätter att iaktta och sinnet blir subtilare och subtilare, skarpare och skarpare, mer och mer känsligt. Det går av sig själv. Naturlagen är sådan. De stelnade, intensiva, grova förnimmelserna börjar delas upp, dissekeras, lösas upp. Delas upp, dissekeras, lösas upp. De börjar lösas upp, lösas upp, lösas upp. Detta är banga. Du känner ett fritt flöde av subtila vibrationer genom hela kroppen. Detta är ett mycket viktigt steg, men han sa också att det är en mycket farlig upplevelse. Farlig därför att du gått igenom dessa obehagliga, grova, stelnade förnimmelser och så plötsligt kommer detta behagliga flöde, detta mycket behagliga flöde av vibrationer. På grund av sinnets gamla vanemönster börjar du utveckla begär till detta flöde och du klänger dig fast vid det. Åh, så härligt! Och han säger att detta är faran, den stora faran. Man kan behålla sinnesjämvikten när man har obehagliga förnimmelser eftersom man förväntar sig att de ska ta slut och att man ska få uppleva subtilare förnimmelser, precis som andra har gjort. Men när de subtilare förnimmelserna uppstår klamrar man sig fast vid dem. Därför säger han att detta steg är skrämmande och farligt. Man måste vara mycket försiktig så att man inte börjar klamra sig fast vid dessa behagliga förnimmelser. Annars sker inga framsteg. Man är inte längre framsteg. Man går dessutom tillbaka eftersom man på nytt utvecklar begär, begär, fastklängande, fastklängande. De behagliga förnimmelserna, detta flöde av subtila förnimmelser, är inte evigt. Det uppstår och försvinner. Och när flödet försvinner kommer det återigen upp någon mycket djupt rotad sankara som annars inte skulle ha kommit upp till ytan. Du började uppleva ett fritt flöde av subtila vibrationer. Du nådde ett tillstånd av fullständig upplösning och därför kunde denna djupt rotade sankara komma upp till ytan. Om den är av det grova slaget så börjar du återigen känna grova förnimmelser, obehagliga förnimmelser. Du känner dig nedslagen. Du börjar tänka, nu har jag kört fast. Jag hade såna fantastiska förnimmelser tidigare, men nu är de borta. Nu har jag de där obehagliga förnimmelserna igen. Då har du inte förstått damma rätt. Du har börjat leka förnimmelseleken. Den leker man hela livet. Ett ljud, behagligt eller obehagligt. Eller en syn, behaglig eller obehaglig. Eller en lukt, behaglig eller obehaglig. En smak, behaglig eller obehaglig. Eller en tanke, behaglig eller obehaglig. Och nu på samma sätt en förnimmelse på kroppen, behaglig eller obehaglig. Oavsett vad som händer reagerar du hela tiden med begär och motvilja. Det är samma lek hela tiden. Då har du inte förstått damma. Trots upprepade varningar finns det några elever, inte många, men en del, som går kurs efter kurs, kurs efter kurs. Men de förstår inte tekniken. De förstår inte damma. De fortsätter att bli förtjusta i de behagliga förnimmelserna. Och de fortsätter att ta motvilja mot de obehagliga. Hela tiden leker de denna lek, förnimmelseleken. Det är något helt annat än vipassana. Du måste vara noga med att förstå själva teknikens kärna. Så att du kan arbeta rätt och verkligen dra nytta av tekniken. Du måste gå till roten där förnimmelsen uppstår. Och du måste ha sinnesjämvikt där de uppstår. Oavsett vilken förnimmelse som uppstår. Varje förnimmelse, grov eller subtil, har samma utmärkande egenskap. Att uppstå och försvinna. Uppstå och försvinna. Detta måste du uppleva. Det är lätt att uppfatta en stelnad, intensiv, grov förnimmelse när den uppstår. Men efter ett tag, förr eller senare, försvinner den. Det verkar som att den stannar ett tag. Den uppstår, den verkar stanna ett tag och den försvinner. När denna intensiva, stelnade, grova förnimmelse upplöses och blir till vibrationer förblir dess utmärkande egenskap densamma. Att uppstå och försvinna. Uppstå och försvinna. Nu sker detta mycket snabbt. I samma ögonblick som en förnimmelse uppstår försvinner den. I samma ögonblick som den uppstår försvinner den. Mycket snabbt, med mycket hög frekvens. Men den utmärkande egenskapen förblir densamma. Denna egenskap måste du ha väldigt klart för dig. Se, den förändras, förändras, förändras. Och därför inget begär, ingen motvilja, inget begär. Det är så du förändrar sinnets vanemönster. Annars fortsätter detta mångfaldigande djupt inom dig. Sankara efter sankara. Varje ögonblick utvecklar du en eller annan sankara. Eftersom du har förnimmelser i varje ögonblick. Så länge du lever. Varje ögonblick har du en förnimmelse av ett eller annat slag. Och den djupaste delen av sinnet är ständigt i kontakt med dessa förnimmelser. Vare sig vi sover eller är vakna. Är denna del av sinnet i kontakt med kroppens förnimmelser 24 timmar om dygnet. Säg till exempel att du sover djupt. Även om vi säger sover djupt är det i själva verket bara ditt medvetna sinne som sover djupt. Det så kallade omedvetna sinnet är alltid medvetet om de kroppsliga förnimmelserna. Säg att du blir biten av en mygga. Då reagerar det så kallade omedvetna omedelbart. Obehaglig förnimmelse. Du viftar bort myggan eller dödar den. Den obehagliga förnimmelsen finns där fortfarande. Du kliar eller gnuggar på bettet. Hela natten kanske det kommer myggor och biter. Och samma sak händer om och om igen. Du vet inte om det. Ditt medvetna sinne märker det inte. Detta visar att det finns en hög barriär mellan det medvetna och det omedvetna. När du är vaken är det medvetna sysselsatt med de yttre objekten på ett grovt plan. Men det omedvetna, det så kallade omedvetna, är hela tiden i kontakt med de kroppsliga förnimmelserna och reagerar på dem hela tiden. När det uppstår tryck någonstans reagerar det omedvetna. Det uppstår smärta någonstans och det reagerar. Det kliar någonstans och det reagerar. Detta sker oavbrutet. Det har blivit det omedvetnas vanemönster. Om du inte förändrar detta vanemönster på djupet blir du inte fri från lidandet. Då försöker du bara vårda trädets grenar, kvistar, löv, blommor och frukter. Men roten är inte frisk. Den håller på att ruttna. Så länge roten inte är frisk kan trädet aldrig bli friskt. Det medvetna kan inte bli friskt så länge det omedvetna inte är friskt. Så Buddha upptäckte att vi måste jobba med den djupaste omedvetna delen av sinnet. Det är precis vad du har börjat göra. Det måste stå klart för dig hela tiden att jag måste jobba med sinnets djupaste del. Det finns många andra tekniker, många andra slags meditation. Vi fördömer dem inte. Men när det gäller denna tekniken börjar man genast att arbeta med sinnets djupaste del. Om vi inte arbetar med sinnets djupaste del fortsätter mångfaldigandet, sankara efter sankara. I varje ögonblick skapar du en sankara av begär eller motvilja, begär eller motvilja. Och hela tiden en sankara av okunnighet, okunnighet, utan att du vet vad som händer. Detta är lidande. Varje sankara är lidande. Lagen om mångfaldigande är ett faktum. Mångfaldigandet pågår också utanför oss, i växtvärlden, liksom djupt inom oss. Och det finns ett sätt att sätta stopp för detta mångfaldigande och ändra detta vanemönster. I världen utanför finns till exempel ett litet frö, fröet till ett banyanträd. I tropikerna finns ett stort träd som kallas banyanträd. Fröet till detta träd är litet, inte större än ett sesamfrö. Detta lilla frö innehåller ett väldigt banyanträd. Om fröet sås växer det upp ett träd och det växer sig så stort. Trädet blir kvar i flera århundraden. Det har mycket lång livslängd. Ett frö blir till ett träd och börjar ge frukt. Och varje säsong ger det hundratals och åter hundratals frukter. Och under många århundraden ger det frukt om och om igen. Miljoner frukter. Bara från ett enda frö. Hur lång tid trädet än lever, kommer en tid då det blir gammalt, då det mörknar, då det dör och faller till marken. Och sen inga frukter mer. Det är tydligt för var och en att ett enda frö har gett miljontals frukter. Men berättelsen slutar inte där. Mångfaldigandet fortsätter. Det är viktigt att förstå hur det fortsätter. Naturlagen för fröet som såddes och för de frukter som det väldiga banyanträdet gav är denna. Varje frukt innehåller frön med samma egenskaper. Varje frukt innehåller ett frö. Och detta frö innehåller återigen ett väldigt banyanträd. Miljoner frukter, miljoner frön. Och varje frö rymmer ett väldigt banyanträd. Och ett oändligt mångfaldigande, ett oändligt mångfaldigande. Men naturen hjälper oss också att förstå hur denna process kan stoppas. Det är sant att varje frö innehåller ett väldigt banyanträd. Men detta frö måste ha god jordmån för att kunna växa. Det kräver vatten, det kräver gödsel, näring. Om man sår det på stenig mark kan det inte växa. Det blir inget banyanträd av fröet. Men vårt problem är att dessa frön av sankaras, miljoner och åter miljoner, uppstår hela tiden på grund av de frön vi har sått en gång. Så många frön växer upp. Hela tiden ger vi bästa möjliga näring till varje frö. Vi ger dem god jordmån. Åh, sankara, fortsätt att växa. Åh, lidande, fortsätt växa, fortsätt växa, fortsätt växa. Vilken okunnighet. Så håller man på hela tiden. Det är som att bära runt på en dunk full med bensin. En gnista kommer i kontakt med bensinen. Och det blir en enorm explosion. Tusentals och åter tusentals nya gnistor uppstår. Du förstår inte att varje gnista du skapat sen i sin tur skapar hundratusentals nya gnistor. Och när det händer häller du återigen bensin på varje gnista som flyger. Det mångfaldigas, mångfaldigas, mångfaldigas. Intellektuellt förstår man att mångfaldiga är farligt. Jag borde inte skapa några sankaras. Varje sankaras är till stor skada. Varje sankara ökar mitt lidande. Men detta är bara intellektuell förståelse. Så länge vi inte praktiserar på rätt sätt, på förnimmelseplanet, kan vi inte bli fria från lidandet. Man förstår mycket väl att någon kommer med eld för att sätta eld på mig. Det bästa jag kan göra är att stå beredd med vattenslangen. När han kommer nära slår jag på vattnet och släcker elden direkt. Det förstår man på ett intellektuellt plan. Men när det sker i verkligheten är det annorlunda. När någon kommer mot mig med eld så öppnar jag bensinpumpen. Brinn, brinn. Jag kastar en hink med bensin över honom. Du brinner, jag brinner, Vi brinner båda två. Senare inser du, det där var helt fel. Jag skulle inte gjort så. När jag möttes av eld skulle jag använt vatten för att släcka, inte bensin. Och du går till Gud, din Gud eller gudinna, och ber. Jag har gjort fel. Gode Gud, förlåt mig. Jag har gjort fel. Men nästa gång gör du samma sak igen. Och nästa gång igen samma sak. Du blir inte fri från det. Allt det där hjälper inte, eftersom du inte förstår vad som händer inom dig. Djupt där inne pågår ett vulkaniskt utbrott. Där finns alltid negativitet och negativa reaktioner. Du kan inte bli fri från det om du inte börjar iaktta förnimmelserna på kroppen. Du måste känna förnimmelserna. En viktig del av denna teknik är att göra sinnet så skarpt och känsligt att det kan känna förnimmelserna. En annan del av tekniken är: behåll sinnesjämvikten, behåll sinnesjämvikten. Reagera inte, reagera inte. Förstå hela tiden att detta är Nietzsche, detta är Nietzsche. Detta är inte någon falsk trosats. Acceptera det inte eftersom Buddha påstår att det är så. Acceptera det inte eftersom traditionen säger att det är så. Av egen erfarenhet märker du att saker och ting uppstår och förr eller senare försvinner. De uppstår, de försvinner, de uppstår, de försvinner. När allting löses upp sker uppståendet och försvinnandet med mycket hög hastighet. Men det är samma verklighet, att uppstå och försvinna, det är Nietzsche. Det är obeständigt, förgängligt, föränderligt. Det är så här du börjar förändra vanemönstret hos den djupaste delen av sinnet. Detta är något mycket viktigt som du måste förstå. Naturlagen är sådan att så snart du slutar skapa nya sankaras kommer de gamla upp till ytan och börjar lösas upp, börjar försvinna. När du behåller din sinnesjämvikt kommer de upp på ytan. Du har sinnesjämvikt och då kommer de upp på ytan. De blir svagare, svagare, svagare och till slut löses de upp. Sådan är naturlagen. Detta är vad denna upplysta människa insåg. Detta var hans upptäckt. Han sa:
Sankhara paccaya vinyana.
Länken i kedjan som kallas vinyana, medvetande. I varje ögonblick uppstår det och försvinner, uppstår det och försvinner. Och den närmsta orsaken till detta medvetande är sankhara. Varje gång du skapar en sankhara uppstår nästa ögonblicks vinyana, nästa ögonblicks medvetande. Om igen skapar du en sankhara och medvetandet uppstår. Ögonblicket därpå skapar du en ny sankhara och medvetandet uppstår. Så går processen vidare, om och om igen. Vid livets slut dyker en mycket kraftig sankhara upp och ger en kraftig impuls. Vinyana uppstår då i en annan kropp. Och så fortsätter det, och fortsätter och fortsätter. Denna sanning insåg den upplyste. Hur kan det stoppas? Så länge du skapar sankhara kommer detta flöde att fortsätta och fortsätta. När du däremot slutar skapa nya sankharas kommer den motsatta processen att sätta igång av sig själv. Ett exempel. Detta flöde av kropp och sinne, ett flöde av liv. För att kroppen ska kunna leva, för att kroppens flöde ska fortsätta, måste den få mat, materiell mat. Och maten gör att kroppen lever vidare, fortsätter leva, fortsätter leva. Samma sak gäller för sinnets flöde. Det måste få mental mat, sankharas. Endast då kommer flödet att fortsätta, fortsätta, fortsätta. Säg att du inte har ätit en dag, du har fastat. Även om du har fastat fortsätter livets flöde. Du bestämmer dig för att fasta i 2 dagar och flödet fortsätter ändå. 5 dagar, 10 dagar, du fastar i 1 månad, 2 månader. Till slut dör kroppen eftersom den inte fått mat på lång tid. Om du nu inte har gett den mat under så lång tid, varför tog det då så många månader innan den dog? Eftersom det fanns ett gammalt förråd. Vad du hade lagrat, till exempel fetter, började förbrukas. När det var förbrukat fanns det inget kvar och kroppen dog. Samma princip gäller för sinnets flöde. Du fortsätter hela tiden att ge sankara. För kroppen räcker det att du ger den mat en gång om dygnet. Det är nog för att hålla den vid liv. Men för att sinnets flöde ska fortsätta måste du ge den mat i varje ögonblick. Det måste matas i varje ögonblick, i varje stund. Med denna teknik lär du dig att inte ge någon ny mat. Säg att du i detta ögonblick inte ger någon ny mat. Du bara känner förnimmelserna med ett leende. Anicca, anicca. Du har inte begär eller motvilja och ingen okunnighet. Du är bara medveten utan att reagera. Du skapar inte någon sankara. Ändå stannar inte sinnets flöde. Och ögonblicket därpå skapar du inte heller någon sankara. Ändå fortsätter sinnets flöde. Hur kommer det sig att flödet fortsätter? Det är samma princip som gäller, även för dina gamla sankaras. När du inte ger en ny sankara så att flödet kan fortsätta, måste istället en gammal sankara komma upp till ytan. En sankara kom upp till ytan och en ny vinyana uppstår. Återigen ger du ingen sankara och de gamla kom upp till ytan och en ny vinyana uppstår. Och så här fortsätter flödet, fortsätter och fortsätter. När alla sankaras har förbrukats är du fri från dem, är du fri från allt lidande. Samma princip gäller. Men det är bara genom erfarenhet man kan förstå hur de gamla kom upp till ytan. Säg att du skapar en sankara av ilska, vrede. Då märker du att förnimmelserna är obehagliga eftersom en biokemisk reaktion har börjat. På grund av denna obehagliga förnimmelse, på grund av denna biokemiska reaktion som satt igång, utvecklar du återigen ilska. Du skapar en ny sankara. Återigen börjar detta biokemiska flöde och det uppstår en obehaglig förnimmelse. Och på grund av denna obehagliga förnimmelse börjar du återigen att utveckla ilska. Detta är en ond cirkel. Detta är mångfaldigandet av ditt lidande. Det sker oavbrutet, oavbrutet, oavbrutet. Sankara efter sankara, sankara efter sankara. Du utvecklar ilska. Som ett resultat uppstår en biokemisk reaktion. En obehaglig förnimmelse uppstår. Säg att du inte reagerar. Ilskan fortsätter ändå ett tag till. Men du reagerar inte. Du reagerar inte. Du reagerar inte. Vanemönstret börjar då att förändras. För att förändra vanemönstret måste vi gå till sinnets djup, till förnimmelseplanet och avstå från att reagera. Då märker du att det som hopats i det förflutna börjar rensas ut. Ett exempel. Du har en hög med ved. Du tänder eld på högen och det börjar brinna. När det brinner kastar du på ännu mera ved. Det fortsätter att brinna. Du kastar på ännu mera ved. De nya vedträna brinner upp först. De gamla vedträna ligger alltjämt begravda djupt därin under. Varje nytt lager får elden att växa. Ny ved kommer. Nya vedträn kastas på. Om du slutar lägga på mer bränsle kommer elden att förbränna skikt efter skikt. Förr eller senare har den förbrukat allt bränsle. Folk förstår principen hur gamla sankaras löses upp på olika sätt. De löses upp, det är ett faktum. Men hur löses de upp? För ungefär 30 år sedan kom det en forskare till min lärare, en vetenskapsman från väst. Han var vän till en av mina vänner. Han hade hört talas om att det i Burma fanns en teknik och en lärare som visade hur man kan bli av med gamla negativa vanemönster och leva ett fridfullt och harmoniskt liv. Alla mentala orenheter löses upp genom denna teknik. Och som vetenskapsman ville han undersöka detta. Han ville se hur det gick till. Han reste till Burma. Normalt brukade min lärare inte ge en ny elev mer än en 10-dagars kurs. Men av någon anledning tyckte han detta var ett ömmande fall. Han gav honom en långkurs på direkten. Först 10 dagar var anapana. Han arbetade med det. Och reaktionerna satt igång. Så kraftiga reaktioner att vi ibland såg honom hoppa 10-15 centimeter från golvet medan han mediterade. Min lärare bara log. En dag sa han till mig, gå och se hur han mediterar. Varje elev hade där sin egen meditationscell. Jag tittade in i hans cell genom ventilationsgallret och såg att han stod på axlarna. Hela hans kropp skakade, som om han var besatt av någon ond ande. Vad var detta för något? Jag gick till min lärare och frågade, vad är det som händer? Han log och skrattade och sa, bra, låt det ske, det är bara bra för honom. Så han fortsatte. Och senare fick vi veta att han var forskare inom rymdindustrin. Han hade utvecklat och hjälpt till att tillverka interkontinentala ballistiska missiler med kärnvapenspetsar. Vad för slags Sankara kommer en sån människa att ha? En som har skapat helveteseld som dödar miljoner människor. Vad för slags Sankara? Den måste komma ut på det här sättet. Min lärare log. Låt det komma, låt det komma. När kursen var slut kände han sig så lätt, så lycklig och allt var underbart. Min lärare sa, bra, alla dessa orenheter kom ut och du är mycket lättare nu. Han sa, jag är lättare, det är ett faktum. Jag är lyckligare, det är också ett faktum. Men jag kan inte förstå hur mina orenheter, mina mentala föroreningar, kom ut genom dessa förnimmelser. Hur kan jag acceptera det? Min lärare skrattade och sa, bra, acceptera det inte. Buddha brukade också säga, acceptera inte. Acceptera inte något bara för att jag påstår att det är så. Acceptera inte något därför att traditionen påstår att det är så. Eller därför att du påstår så i någon skrift. Experimentera själv. Acceptera först när du förstår av egen erfarenhet. Och du kommer fram till att, ja, detta är sant. Och detta är bra. Han reste hem igen. Efter några dagar skrev han ett brev. Meditationen har gett mig så underbara resultat. Jag brukade ha så kort stubin. Jag var så spänd hela tiden. Jag hade dåliga relationer både till mina överordnade och mina underordnade. Och jag hade inte ens en bra relation till min fru. Nu är allting annorlunda. Det är inte så att allt runt omkring mig har förändrats. Det är jag som har förändrats. Det har skett en stor förändring inom mig. Allting känns så bra. Ändå kan jag inte förstå vad dessa förnimmelser har att göra med att mina orenheter försvann. Jag är vetenskapsman. Hur skulle jag kunna acceptera det? Efter några år kom han tillbaka och arbetade med vipassarna under en lång kurs. Hemma igen skrev han ett långt brev med en lång artikel. Han var metallurg, specialist på att rena metaller. Sådana metaller som används i till exempel rymdfarkoster. Han skrev, vi har en princip, en teori. När vi renar en metall måste vi se till att den blir absolut ren. Av 1 miljon partiklar får inte en enda vara främmande. Metallen måste vara 100% ren, absolut ren. För att åstadkomma detta smälter vi metallen och tar fram en ring som är 100% ren. Sen för vi denna heta ring över en stång av den metall som vi vill rena. Eftersom ringen är ren utvecklar den en sorts magnetism som gör att den drar ut alla orenheter från metallstången som vi vill ska bli ren. Inte en enda molekyl, inte en enda av 1 miljon, blir kvar. Utan att det kan ses med ögat dras de främmande molekylerna ut. De återstående molekylerna blir så ordnade att metallen blir oerhört stark. Ah, detta är precis vad Buddha upptäckte. Denna ring av rent medvetande som rör sig från huvud till fötter och från fötter till huvud. Om denna ring inte är ren kommer tekniken inte att fungera. Om denna ring reagerar, begär, motvilja, då fungerar det inte. Men eftersom ringen är ren, den reagerar inte, inget begär, ingen motvilja, så renar den sinnet hela tiden. Detta var hans sätt att förstå. Folk förstår på olika sätt, men faktum är att den verkligen renar. Någon kommer till mig och säger, det finns en princip som gäller för batterier, laddningsbara batterier. Hela tiden laddar vi, Vi laddar, laddar och batterierna laddas upp, laddas upp, laddas upp. Sen slutar vi ladda. Vi har ingenting. Och batteriet börjar laddas ur av sig själv. Det laddas ur av sig själv. Vi gör inget för att ladda ur batteriet. Vi slutar bara att ladda. Ah, detta är också en princip. Någon kommer till mig och säger: du vet de där leksakerna som man vrider upp? Uppvridbara leksaker. Man vrider och vrider. Och en fjäder vrids upp. Sen ställer man ner leksaken och den börjar dansa. Och fjädern vrids ur av sig själv. Man gör inget särskilt för att vrida ur den. Man har bara slutat att vrida upp den. Buddha gav också ett exempel. Det är som när du har ett rep och vrider repets två ändar. Du vrider, vrider och vrider. Och om du plötsligt släpper repet så pat, 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 så öppnas det upp. Sådan är naturlagen. Slutar du skapa nya sankaras kommer de gamla oundvikligen att lösas upp. Fortsätter du mångfaldiga, skapar du ny sankara efter ny sankara, då kan inte den process som gör att de börjar utplånas börja. Hela tiden pågår mångfaldigandet. Det betyder att lidandet mångfaldigas. Varje gång sankara mångfaldigas, så mångfaldigas lidandet. Det är så enkelt att förstå, men ändå så svårt. Folk glömmer bort det, och hela tiden skapar de sankara efter sankara. Lidande åter lidande. Lidande åter lidande. Detta är vad man måste lära sig. Att vara medveten om förnimmelserna och att inte reagera på förnimmelserna. Medvetenhet om förnimmelserna och att inte reagera på dem. Det är så enkelt. Det är tekniken. Om du missar detta och gör något annat får du inget resultat. Om du praktiserar detta så kommer resultaten. Steg för steg, steg för steg. Din egen erfarenhet kommer visa dig detta. Det är som en hemmafru som köper lite tvål eller tvättmedel för att tvätta smutsig tvätt. Om hon använder tvålen går smutsen ur tvätten. Det är inte hemmafruns jobb att ta reda på vilken kemikalie i tvålen som angrep smutsen och gjorde att tvätten blir ren. Det är forskarnas jobb. Låt dem göra det. Men vi kan alla förstå att det finns lidande på grund av vanemönstret att skapa sankara efter sankara. Slutar du skapa sankara märker du att du börjar bli fri från lidande. Ditt vanemönster förändras. De som är kraftigt beroende av ilska märker att de börjar bli fria från ilska. De som är beroende av lidelse börjar bli fria från lidelse. Alla som är beroende av någon orenhet blir fria från sitt beroende. Resultatet blir tydligt, beviset blir tydligt, eftersom du upplever det. Och du accepterar det bara när du själv börjar uppleva sanningen, när du själv börjar uppleva goda resultat. Under hela sitt liv lärde Buddha ut detta. Sinnesjämvikt, sinnesjämvikt. Sinnesjämvikt inom dig måste manifestera sig som sinnesjämvikt utanför dig, i ditt dagliga liv, i vardagen. Livet är fullt av med- och motgångar. Läran är inte bara till för munkar och nunnor. Den är lika mycket till för lekmän, familjeförsörjare. Ett stort antal lekmän brukade komma och träffa honom. En grupp kom och frågade honom: vi är inte beredda att bli munkar eller nunnor. Vi måste leva som lekmän. Kommer tekniken att fungera för oss också? Kan vi också bli befriade? Naturligtvis. Tekniken är till för alla. Att bli munk eller nunna innebär att man inte längre har några plikter i livet. Man kan viga hela sitt liv för detta ändamål. Och då kommer resultaten tidigare. Men som lekman har man många olika plikter som gör att man inte kan lägga ner lika mycket tid. Så det tar lite längre tid. Men tekniken fungerar också för en lekman. Han gav ett särskilt föredrag för lekmän, där han förklarade hur tekniken fungerar för dem. Som lekman måste man sköta alla sina plikter. Är du lekman flyr du inte undan ditt ansvar. Du tar ditt ansvar och gör det du ska för familjen, samhället och släktingar. Allt detta gör du väl. Samtidigt praktiserar du. Buddha beskrev 32 olika sätt som ger en familjeförsörjare välgång och nytta av Dhamma och hur man uppnår dessa. Var och en är överlägsen den tidigare. Om den sista, den högsta, sa han:
Puttasa loka dhamme cetangaya sanakampati asokam virajam khemam etam mangalamuttamam etam mangalamuttamam.
Detta är livets högsta salighet, den högsta välgång som finns. Vad är det?
Puttasa loka dhammehi.
När det kommer med och motgångar i livet, och alla upplever vi upp- och nedgångar i våra liv, då sinnet rubbas inte, det förblir stadigt, balanserat.
Ashokam.
Du börjar inte klaga eller gråta, du blir inte olycklig.
Virajang.
Du utvecklar inte någon mental orenhet.
Khemang.
Du utvecklar inte en känsla av otrygghet. Du känner dig alltid trygg och säker. Du är på dammavägen. Inget kan gå snett. Detta är den högsta välgången. Sinnesjämvikt i livets med- och motgångar. Och detta särskilt när obehagliga saker händer i livet. Det är lätt att vara pigg och på språng när livet är som en ljuvlig sång. Men sällan jag sett någon som dansat och lätt när allting gått fullständigt snett. Och allting går fullständigt snett så många gånger i våra liv. Allting går fullständigt snett, fullständigt snett. Men ändå ler du. Inte som en skådespelare eller skådespelerska. Leendet kommer inifrån. Du kanske upplever en mycket obehaglig förnimmelse. Och du ler åt denna förnimmelse. Anicca. Du är också Anicca. Du är också Anicca. Låt mig se hur länge du varar. Detta är Buddhas lära. Detta är naturlagen. Sinnesjämvikt i varje situation. När du möter livets alla upp- och nedgångar. Då märker du hur fantastiskt det är. Han levde som han lärde. Även en upplyst människa måste möta livets med- och motgångar. Livet går upp och ner. Det är oundvikligt. Han började med att lära ut Dhamma till 5 vänner, följeslagare. Det spred sig. Och blev till 50, som blev till 500, till 5000. Så spreds läran. Under hans livstid började nästan hela norra Indiens befolkning att praktisera Dhamma. Massor av människor blev hjälpta. Men några var mycket negativa till honom, delvis på grund av att de inte förstod vad han lärde ut. Kanske tänkte de, han lär ut något som är emot vår religion, vår tradition. Hans lärare kommer att göra slut på vår religion. Och delvis var det en fråga om uppehälle för dem, eftersom de var präster. Om folk följer hans lära, finns det snart inte kvar några riter, ritualer, religiösa ceremonier. Ingenting. Han säger, bara iaktta dig själv, rena sinnet och lev ett sunt liv, ett lyckligt liv. Vad är det då för mening med riter och ritualer? Utan riter och ritualer skulle de förlora sitt uppehälle. Så det fanns en del motstånd. Hur kunde de sätta stopp för honom? Det fanns ett sätt. På den tiden brukade hålla stora offentliga debatter. Det var egentligen fråga om huliganism. Folk kom dit med en stor samling anhängare och skrek och hånade varandra. Det förekom inte någon egentlig debatt, utan det handlade mest om bråk. Men det var ändå populärt, och om någon blev besegrad accepterades inte hans lära. Så de beslöt sig för att söka upp honom, för att angripa honom, för att debattera. Men när de kom till porten till hans ashram började de klia sig i huvudet. Han är en mycket intelligent person. Hur ska vi debattera med honom? Även om vi använder oss av busfasoner är det inte lätt, eftersom han alltid svarar så lugnt. Låt oss gå igenom de punkter vi ska diskutera, vad vi ska debattera. Och en av oss får bli ledare. Du där, du får bli ledare. En av dem sa, okej, jag kan vara ledare. Vi skriver ner allt vad vi ska säga. Ja, skriv ner det. Du har inte långt och tovigt hår. Ja, på den tiden hade alla eremiterna tovigt hår. Du har inte mustasch eller skägg. Jaja, mustasch eller skägg. Du har inte ett radband runt halsen. Jaja. Du har inte ett rådjursskinn runt midjan. Jaja. Du smörjer inte in kroppen maska. Jaja. Då säger plötsligt någon: allt det där är redan gjort. När folk ställer dessa frågor ler han bara och säger: jag tycker inte om allt det där. Om ni tycker om det så fortsätt. Jag tänker inte gräla med er. Fortsätt med om ni tycker om det. Hur kan vi gräla om något som man inte gör? Låt oss istället hitta något som är fel i hans praktik och lära. Okej, släng lappen, vi har en ny lista. Vad lär han ut och vad praktiserar han? Han lär ut kila, moral, och han lever därefter. Hur kan vi argumentera mot det? Moral är underbart. Om någon lever ett moraliskt liv och lär andra att leva ett moraliskt liv, det kan vi inte bråka om. Något mer? Han lär ut samadhi. Vad är samadhi? Att behärska sitt sinne. Behärska sitt sinne? Jag har försökt i så många år nu och klarar då verkligen inte att behärska mitt sinne. Om någon lär ut en teknik så att man kan behärska sinnet, är det fantastiskt. Inte kan vi bråka om det. Något mer? Han lär ut panya. Vad är panya? Ett sätt att ta bort alla orenheter. Försvinner orenheterna? Mina orenheter har inte gett med sig det minsta. Om orenheterna försvinner, så underbart. Hur ska vi kunna bråka om det? Det går inte. Något mer? Inget mer. Han talar inte om något annat. Han säger: jag lär ut och praktiserar kila, samadhi, panya. Kila, samadhi, panya. Allt annat, er tro, era dogmer, er filosofi, de befattar jag mig inte med. Jag har inget med dem att göra. Ni kan fortsätta med dem om ni vill, men dessa tre är viktiga. De är kärnan i Dhamma. De kunde inte argumentera med honom, så de gick därifrån. Men något måste göras för att sätta stopp för hans undervisning. Och ett sätt är att leta fram en skandal. Och om ingen skandal finns, så skapa en. Och vad är en skandal för en munk? Det kan bara finnas två slags skandaler: pengar och kvinnor. Pengar. Vi kan inte skapa en skandal om pengar, eftersom han har lämnat familjelivet och all lyx som prins bakom sig. Han behåller inget för sig själv. Men kvinnor, ja, där skulle man kunna hitta på något, eftersom både män och kvinnor kommer för att lära Dhamma av honom. De lärde upp en ung vacker kvinna. Varje kväll gick hon till Buddhas ashram och sov under ett träd, kraftigt sminkad. Och nästa dag gick hon ut därifrån med utslaget hår och sa: åh, jag hade en underbar natt med Samana Gotama. Vilken underbar natt. Folk hörde detta och undrade: vad är det som har hänt? Vad är det hon säger? 2 dagar, 3 dagar, 7 dagar. Sen slutade hon. 8 månader senare var det ett stort möte. Buddha lärde ut Dhamma och många av hans elever var på plats. Landets härskare, kung Pasendi, var där. Överbefälhavaren och premiärministern var där. Anathapindika var där. Moder Visakha var där. En stor samling människor. Hon kom dit. Hon hade bundit ett trästycke på magen och täckt över det med sina kläder. Sen gick hon dit och ropade: du där med rakat huvud, om du inte har något att ge ditt ofödda barn, så ber de här rika människorna, dina elever, de måste göra något. Alla var helt ställda. Vad är det hon säger? Varför talar hon till Buddha på det sättet? Buddha log. Bara kärlek. Bara medkänsla. Åh mitt barn, du vet sanningen i det du säger. Jag vet sanningen i det du säger. Bara kärlek. Bara medkänsla. Det hade varit lätt för honom att säga till härskaren, som var en hängiven elev: hon ljuger, halshugg henne. Hon hade blivit halshuggen direkt. Men då hade Buddha inte varit Buddha. Bara medkänsla, bara medkänsla. Vibrationen av medkänsla var så stark att hon blev nervös. Så nervös att snöret lossnade och trästycket föll till marken. Dhamma funkar.
Katvan katamudranga yugabhiniya Chanchayadutvachananga janakayamajje Santehin som vidhina jitva munindo.
Han lyckades på grund av sitt sinneslugn, sin sinnesharmoni, sin sinnesfrid. Inte genom att gräla. Man kan aldrig lyckas med något genom att gräla. Detta tillämpar han i sitt liv. Han hamnade i många olika situationer under sitt liv. Och hela tiden höll han sinnet så lugnt, så stilla, så harmoniskt. Bra för honom, bra för alla. En händelse till. En gammal brahman var mycket arg. Den där Buddhas undervisning är helt emot vår religion. Min familj, mina söner och svärdöttrar. Alla har de slutat göra våra riter, ritualer och ceremonier. De sitter bara i ett hörn med sin andning, förnimmelser. Vad håller de på med? Han förstör vår religion. Jag måste gå och klyva skallen på honom. Det enda sättet att stoppa hans lära. Och mycket arg gick han till Buddha. Han kom närmare och närmare. Samtidigt som han skrek förolämpningar, skällsord. Buddha sa, gamle man, du verkar vara väldigt upprörd. Kom, sätt dig. Låt oss diskutera ditt problem. Den gamle mannen hade bestämt sig. Jag ska inte börja diskutera med honom eftersom han är väldigt smart. Om jag börjar diskutera med honom så går ilskan över. Och om min ilska går över så kan jag inte klyva skallen på honom. Jag måste fortsätta vara arg. Så han fortsatte och kom närmare och närmare, samtidigt som han svor och förolämpade. Buddha sa, gamle man, svara bara på en fråga. Kommer det många besökare till ditt hem? Ja, det kommer massvis av besökare till mitt hem. Vad har det med saken att göra? Säg mig, en del besökare har väl med sig en present till dig? Ja, en del besökare har med sig presenter. Vad angår det dig? Säg att en besökare har med sig en present till dig, men du tar inte emot den. Vad händer då? Vad som händer? Den som kommer presenten får behålla den. Samma sak vill jag säga dig, gamle man. Du kom hit till mig som en besökare. Du hade med dig dina presenter, alla dina förolämpningar. Jag har inte tagit emot dem. Du får behålla dem. De är din egendom, inte min. Den gamle mannen var mycket intelligent. Det var bara en tunn hinna, en tunn slöja av okunnighet som hindrade honom från att se sanningen. Slöjan lyftes och han började förstå. Hela livet kommer folk med presenter till oss. De kommer med en present, en förolämpning och vi är 10% tillbaka. De har med sig 10% och vi är 100% tillbaka. Det vi säger med detta utbyte av presenter är, låt oss bli olyckliga båda två. Gautama Buddha, hur har du lärt den här tekniken som gör att du inte längre tar emot några presenter? Sitt ner, gamle man. Sitt ner. Slut dina ögon. Iaktta andning. Iaktta andning. Iaktta förnimmelser. Iaktta förnimmelser. Du måste iaktta dig själv. Om du inte iakttar dig själv kan du inte bli kvitt detta problem. Det är ett stort problem för alla. Denne man, Bharadvaja, övade och övade och blev en arahant. Fullt upplyst. Under resten av sitt liv tjänade han andra hela tiden. Hjälpte han andra hela tiden. Har du inte balans i sinnets djup, där förnimmelserna finns, kan du inte förvänta dig några egentliga resultat. När du arbetar på rätt sätt, iakttar förnimmelser med sinnesjämvikt, då kommer resultaten. Allt som sker utanför oss ger upphov till en förnimmelse i kroppen, behaglig eller obehaglig. Det som sker utanför oss ger upphov till en förnimmelse i kroppen. Om du har sinnesjämvikt med den förnimmelsen fattar du alltid rätt beslut och de handlingar du utför blir positiva. Denna teknik gör dig absolut inte passiv. Den kommer tvärtom att göra dig mycket aktiv. Du tänker inte, nu är jag en vipassana meditatör. Nu kan vem som helst komma och strimla mig som en grönsak. Jag bryr mig inte. Nej, du blir full av liv. Full av aktivt liv. Vad som försvinner är ett liv bestämt av reaktioner, av att man reagerar. Och att reagera är alltid fullt av negativa känslor, fullt av lidande. Istället agerar du, handlar du själv. Och att agera är positivt, bra för dig och bra för andra. Den förändringen kommer. Många gånger måste du handla med stor kraft, i tal eller i handling. Men djupt inom dig är sinnet fullt av kärlek, fullt av medkänsla. Man måste handla med kraft när det krävs. Till exempel, ett barn springer mot elden eller mot en giftig orm. För barnet är det bara en leksak, något att leka med. Du kan inte tillåta detta. Du använder all din kraft för att hålla barnet borta. Barnet gråter och tycker inte om det, men du måste hålla det borta. Du är inte arg på barnet. Du känner bara medkänsla och välvilja. Du vill hjälpa barnet, men du måste handla kraftfullt. En stark person angriper och skadar en svag person. Och du säger, jag är en vipassana meditatör. Jag bryr mig inte. De lider av sin egen karma. Nej, 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 nej. Detta är inte vad Dhamma lär. Du måste handla med stor kraft. Du hindrar angriparen från att handla orätt. Om du inte var en vipassana meditatör skulle du också ha handlat kraftfullt, mycket kraftfullt, mot angriparen. Men då hade du känt medkänsla med offret, den svagare, och ilska mot angriparen. Nu är det annorlunda. Du har förstås medkänsla med den svage, men du har ännu mer medkänsla med angriparen. Han är så okunnig. Han vet inte vad han gör. Han skadar inte bara den svage. Han skadar även sig själv. Han utvecklar så mycket negativa känslor, så mycket illvilja. På så vis skadar han sig själv. Men han förstår inte. Och han är så okunnig att han inte förstår mjukt språk. Vi måste använda hårda ord, eftersom det är det enda språk han förstår. Du måste handla kraftfullt, med stor kraft, men full av kärlek, full av medkänsla. Först måste man undersöka sig själv. Undersök dig själv och inse, de här förnimmelserna jag har beror på situationen utanför mig. Jag upplever förnimmelserna och jag reagerar inte på dem. Och den människan som jag måste handla hårt och kraftfullt mot, mot honom eller henne har jag bara medkänsla, inget annat än medkänsla. Ja, då har tekniken börjat fungera för dig. Många händelser i min lärares, Sayadaw Bakins liv, illustrerar detta. Då och då handlade han mycket kraftfullt. Ibland kunde de som inte stod honom särskilt nära tvivla. Vad är det här för en vipassana lärare som ryter som man gör ibland? Hur kan det komma sig? Men för de som stod honom nära var det klart och tydligt. När han röt fanns det inte ett spår av ilska, och ändå verkade han vara väldigt arg. Men djupt inom honom fanns bara kärlek, bara medkänsla. Naturligtvis höll han strängt på disciplinen, både på kontoret när han arbetade för regeringen och på centret. Det fanns regler och en ordning som gällde, och alla elever måste arbeta därefter. Eleverna har kommit till centret för att lära Dhamma och att utvecklas i Dhamma. De måste arbeta ordentligt, annars är det ingen mening med att de kommer dit. Så ibland kunde han vara mycket strikt. Det fanns meditationsceller på centret. Det hände att någon kom ut ur sin cell och började vandra runt. Min lärare frågade då, du, vad håller du på med? Och eleven kanske svarade, åh, det var så att det som hände var att jag behövde gå ut ur cellen. Okej, jag går tillbaka till cellen. Men efter ett tag kom han ut igen. Du, varför går du ut igen? Och återigen en ursäkt. När vi märkte att någon inte arbetade som han skulle kunde Sayaji säga, medan vi satt i meditationssalen, Goenka, jag måste ta itu med den här eleven. Jag går ner. Cellerna ligger bara 5 eller 6 trappsteg ner. Han går ner, knackar på dörren och ryter. Och detta är en stor vipassana mästares vrål. Det är som en jordbävning. Hela vipassana centret skakar. Han ryter. Sen går han upp för de där 4 eller 5 trappstegen och ler och skrattar. Goenka, jag röt åt honom. Vad är detta för sorts rytande? Full av kärlek, full av medkänsla. Så många gånger i våra liv måste vi handla kraftfullt, eftersom det händer att folk inte förstår något annat språk. Handla kraftfullt, men alltid med kärlek, alltid med medkänsla. Om det finns så mycket som ett spår av illvilja, har du börjat skada dig själv. Hur kan du då hjälpa andra? Kan du inte hjälpa dig själv, kan du inte hjälpa någon annan heller. Först måste du hjälpa dig själv. Genom att vara stark kan du hjälpa en svag människa. Är du lam kan du inte ge stöd åt en annan lam människa. Är du blind kan du inte visa en annan blind människa vägen. Gör dig själv frisk först. Hjälp dig själv först. Och sen kan du börja hjälpa andra. Buddha sa: i denna värld ser jag människor av fyra slag. En grupp människor rör sig från mörker till mörker. En annan grupp rör sig från ljus till mörker. En tredje grupp rör sig från mörker till ljus. Och den fjärde gruppen rör sig från ljus till ljus. Han talade aldrig om mysticism.
Svakkhato bhagavata dhammo.
Läraren är klar och tydlig. Sa han något som folk kunde missförstå, förklarade han det genast. Vad är mörker? Vad är ljus? Vad betyder det att någon hela tiden rör sig från det ena till det andra? Den första gruppen, från mörker till mörker. Någons liv är fullt av elände, lidande, på många olika sätt. Hälsa, pengar, familj, samhällsställning. Överallt runt omkring är det bara elände, elände, elände. Detta är mörker, ett liv av mörker. Det finns ingen lycka alls. Och i varje ögonblick skapar den här människan inget annat än ilska, hat. Att jag har det så här är på grund av den och den, på grund av den och den. Ilska gentemot den och den, hat gentemot den och den, illvilja gentemot den och den. Det finns mörker redan, och man sår frön av mörker. Det finns elände redan, och man sår frön av elände. Denna ilska, hat, illvilja kommer att föra med sig elände, ingenting annat än elände. Så framtiden kommer också vara elände. Nuet är elände och framtiden är elände. Nuet är mörker och framtiden är mörker. Den andra gruppen rör sig från ljus till mörker. Ljus. Man har det rätt bra när det gäller pengar, familj, hälsa, samhällsposition. Man har god status i samhället. Men man lever ett vanvettigt liv, så egocentriskt, så självcentrerat, och man hatar alla andra. Folk är värdelösa, men jag är smart. Det är därför jag har det så bra. Pengar, ställning, makt och status. Hatar alla. Man har det bra nu. På grund av några goda karmas från det förflutna har man ett behagligt liv. Men det frö man sår i varje ögonblick, ett frö av elände, lidande. Så från ljus rör sig den här människan till mörker. Från ljus till mörker. Den tredje människan är som den första. Det är elände runt omkring. Men i det inre finns det vishet. Man ler och tänker: åh, detta elände har uppstått på grund av några dåliga karmas från mitt förflutna. Jag ska betala min skuld. Jag fortsätter praktisera vipassana. Anicca, anicca, anicca. Det tycks som om någon har orsakat mitt elände, men egentligen är ingen annan människa orsak till mitt lidande. De är bara redskap. Lidandet skulle ha kommit ändå, om inte genom den här människan, så genom någon annan. Så man utvecklar bara kärlek och medkänsla till honom eller henne. Man sår frön av kärlek, frön av medkänsla. Nu är det mörker, men framtiden blir ljus. Förr eller senare försvinner detta mörker, och då är det bara ljus. Man sår ett frö av kärlek och medkänsla. Det kommer att föra med sig ljus och lycka. Och den fjärde, från ljus till ljus. Man har allt livet kan ge, pengar, hälsa, samhällsposition, familj. Men man förstår, man har vishet. Allt detta har jag på grund av några goda karmas från det förflutna. Och hur goda karmas jag än skapat, är de inte eviga. Frukten är inte evig, utan kommer att ta slut. Så nu måste jag använda allt jag har, pengar, ställning, makt, status, och använda det för andras bästa. Jag ska använda det för att försörja mig själv och de som är beroende av mig, men också för andras bästa. Så hela tiden utvecklar man kärlek, medkänsla, välvilja. Kärlek, medkänsla, välvilja. Alla ens handlingar, i tal, i fysisk handling och mentalt, är för andras bästa, för andras bästa. Man sår frön av ljus, Från ljus rör man sig till ljus. Från lycka rör man sig till lycka. Vi ska inte bli kvar i den första eller den andra kategorin. Vi ska bli kvar i den tredje eller fjärde. Om det är den tredje eller fjärde kan vi inte bestämma. Då och då är livet fullt av mörker på grund av karmas från det förflutna. Då och då är livet fullt av ljus på grund av karmas från det förflutna. Men vi kan behärska vårt nuvarande karma. Buddha sa:
Attahi attano natho, attahi attano gati.
Du bestämmer över dig själv, ingen annan. Det är du som råder över din framtid, ingen annan. Vad som än har hänt i det förflutna, det har hänt. Men nu gäller det att inte skapa en enda sankara som leder till elände, till lidande. Det är du själv som bestämmer. Ta hand om nuet, behärska nuet. Framtiden är inget annat än ett barn av nuet. Om du råder över nuet, om du ser till att nuet är fullt av damma, då kommer framtiden automatiskt att vara lycka. Då kommer det inte finnas något mörker i framtiden. Lär dig att ta hand om nuet. Detta är vipassana. Ta hand om nuet. I detta ögonblick är det jag själv som bestämmer. Jag ska inte så ett enda frö av lidande. Jag ska inte så ett enda frö av mörker. Jag ska bara så frön av ljus, frön av lycka, frön som är bra för mig och bra för andra. Se till att praktisera ordentligt. Helt säkert kommer det resultat. Helt säkert kommer det goda resultat. Förstå tekniken rätt. Du har en dag kvar att arbeta seriöst. Se till att under denna dag bli fri från så mycket orenheter som möjligt och bli förtrogen med tekniken. Du måste vara medveten om förnimmelserna och ha sinnesjämvikt med förnimmelserna. Medveten om förnimmelserna, sinnesjämvikt med förnimmelserna. Lämna resten åt damma. Helt säkert blir resultaten goda. Fortsätt växa i damma. Fortsätt växa i damma. Damma är så fantastiskt, så underbart. Må ni alla njuta de bästa frukterna av damma. Må ni alla njuta sann lycka. Sann frid, sann harmoni, sann harmoni.
Bhavat sav mangalam. Mangalam.